Välkomna till premiäravsnittet av podcasten Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Men Jepp, du är så jävla bisk. Kan du bara stänga av den? Ja, du jinxar ju hela premiäravsnittet här.
Ja, jag vet. Men klockan tycker jag att jag har varit still för länge. Nu är jag med.
Okej.
Nu. Alltså jag är sjukt pepp för det här. Listan över ämnen som jag vill ta upp i den här podden börjar bli ohälsosamt lång. Så att det är lika bra att vi sätter igång snart.
Ja, alltså ska jag vara helt ärlig, jag var lite skeptisk till konceptet inledningsvis.
För
herregud,
att...
ja men vad fan, det finns ju 4000 krimpoddar.
Ja, alltså alla pratar ju om krim. Vi båda vet ju att det finns massor med poddar. Några gillar vi, några tycker vi så där. Alltså, men de angrips ju, det här krim angrips ju dels snyggt journalistiskt, det får vi ge dem. Några är ju allmänt fascinerade bara, och sen har vi de självutnämnda experterna.
Ja, alltså de här intressepoddarna finns det ju ett stort antal.
Ja, men, så jag tycker på plats att vi har ändå ägnat hela vårt yrkesliv åt just krim. Och det finns faktiskt en hel del som behöver redas ut och tas upp, penetreras. Och jag själv eldar ju alltid upp med alla feltolkningar, missförstånd och villfarelser, och liksom pedagogen i mig skriker och vill ut och bara ha jiken och jöken och anslagstavlan samtidigt nu här.
Ja, men så där känner jag också, att liksom, herregud, kan inte någon bara sätta ner foten och tala om för folk hur det verkligen ligger till? Och särskilt i den här eran vi befinner oss i med alla de här krimserierna som bara brutar ut.
De gillar du.
Jag är ju svårt förtjust i kriminalfall. Det har ju jag varit fasen sedan jag var liten, tror jag.
Spännande.
Ja, faktiskt. Jag gillar ju det.
Ja.
Så det kan ganska många fall utan och innan. Men sen har jag en fot i forskningen också. Som jag tycker vore lite kul att på något sätt spetsa till vår egna kunskap med. Försöka djupdyka lite grann i vad vetenskapen faktiskt säger om vissa fenomen i alla fall.
Ja, det blir bra.
Så att, ja, men och sen finns ju den här aspekten att vi har ju faktiskt själva också arbetat med många spännande fall. Och vi kan ju inte prata om alla såklart, men vi kan ju prata om de som har klarats upp och dömts av i domstol.
Ja, där går väl spärren. Ja. Saker vi inte kan och inte får säga.
Precis.
Annars känner jag att jag har nog... Det finns nog bara ingenting jag kommer ducka för i den här podden.
Nej,
nu har vi lyft locket.
Det är jag fullständigt övertygad om.
Och lite nervös inför.
Ja, herregud. Ja. Ska vi kanske presentera oss lite grann för våra lyssnare i alla fall?
Ja.
Vem är du?
Vem är jag? Levande charader. Ja, men jag tänker så här. Vi har inte känt varandra så länge. Jag har faktiskt räknat på det här.
Har du det?
220 dagar.
Ja, det är helt fasen vilken intensiv och härlig tid ändå.
Ja, å andra sidan är du den enda som jag har pratat med 220 dagar i sträck. Inte ens mina närmaste.
Nej, det är helt otroligt. Nej. Det är samma här. Där har vi ju en likhet faktiskt. Vi gillar ju inte att prata i telefon egentligen.
Nej. Så jag tänker mig på att jag gör en presentation av dig nu. Är du beredd?
Oj, vad läskigt. Ja, jag är beredd.
Anna Jinghede är tandläkaren som blev polis, som blev kriminaltekniker, som blev rättstandläkare och våldsforskare. Anna arbetar idag vid Rättsmedicinalverket och ägnar sig huvudsakligen åt att arbeta med döda människor, vilket vi behöver komma in på sen. Anna forskar om våld mot kvinnor och barn.
Ja.
Hon jagar en evig deadline. Det är en avhandling som ska bli klar. Du skriver kröniker, facklitteratur. Du och jag skriver en ganska skruvad kriminalroman ihop som vi ska prata om sen.
Just det.
Du har en vokabulär från 1600-talet så att jag får translata i ungefär varannat ord.
Vadå?
Du kan vara akademiskt skitnödig. Du har en färgskala på dina kläder som går från beige till tandköttsrosa. Du är samtidigt stabiliteten själv, som att du är en sjukt ängslig och neurotisk person i den här duon. Där har vi Anna. Har glömt något.
Jag är imponerad, Lena. Faktiskt. Det märks att du är bra på...
Bullseye.
Ja, faktiskt. Du prickade in mycket i alla fall som stämde. Neurotisk, vet inte. Jo, jag är lite ängslig. Det håller jag med om. Ska jag testa och presentera dig? Jag har också funderat lite. Det här kan ju bli pannkaka nu. Men jag gör ett försök i alla fall. Lena. Lena är läraren som blev polis. Mm. Och som sen blev en sån där som började smyga på folk. Blev spanare. Och det är väl det du har ägnat dig åt, tror jag, större delen av ditt yrkesverksamma liv. Lurkat omkring där med lösnäsa och såna där coola spionkameror. Och leker du på ditt... Eller har du lekt mycket jobb?
Ja.
Ska du säga det?
Ja.
Det är ju lite så man betraktar spaningsverksamhet. Ja, det där får du berätta mer om sen. Men i alla fall, nu vet jag att du jobbar som livvakt.
Ja.
Inte som polis längre dock.
Nej.
Jag är lite osäker om du har spaningsuppdrag i din verksamhet just nu.
Mm.
Men jag vet att du är säkerhetsrådgivare.
Mm.
Och får träffa ganska mycket härliga och inflytelserika människor i din vardag.
Mm.
Du är bra på krishantering och det föreläser du om, och du föreläser även om knark, pågående dödligt våld, hot och andra former av
festliga saker,
på temat ond, bråd, död. Det var ganska bra, va?
Ja.
Infångat. Sen vet jag, när det gäller mer dina privata intressen och så en sak som är ju helt sanslös, tycker jag, det är det här ditt musikintresse.
Mm.
Den såg jag inte komma. Det var ju så att vi möttes här på stan för några dagar sedan, och då slängde du på mig ett par feta lurar över öronen, och i de lurarna så skrek det ut någon form av klassisk symfonimusik. Mycket stråkar var det.
Yes.
Så att jag utgår från att det där måste vara något som du verkligen gillar, annars skulle du inte frivilligt gå omkring och lyssna på det där mitt på blanka dagen, helt onykter och opåverkad.
Ja, det vet du ju inte. Men du tycker att det är tortyrverktyg. Ja, det är mycket violinkonserter och tunga, mörka cello.
Ja,
ja, absolut.
Ja. Ja, men det är ungefär det jag har på det. Sen har jag skrivit så här Pippi och Lisbeth också på mitt lilla fuskpapper här, och det är ju för att när vi har ju som sagt inte känt varandra jättelänge. Vi lärde känna varandra under en tv-produktion som vi båda två var med i.
Yes.
Som heter Tjuv och polis, som har sänts i SVT i 8 veckor. Och när vi träffades, hela produktionen då, polisgruppen som skulle vara med, så tyckte jag att jag klickade ju jädrigt lätt och snabbt med 12 individer. Vi var 13, tror jag, totalt.
Nej, 14
så
var det.
Eller var vi 14?
Men du 13 var den 14 då.
Ja, precis. Mm. Och så var det en som jag kände mig väldigt, väldigt avvaktande och reserverad till. Och det var du.
Vilket gör det sjukt, eftersom jag vet vad några av de andra är för några.
Nej, men alltså, jag har ju sagt det till dig tidigare, vet jag, men jag var ju uppriktigt sagt lite rädd för dig. Jag tyckte du hade, det var som att du läste mig direkt. Du kunde liksom se.
Det är mitt jobb.
Ja, jag vet, nu vet jag ju det. Men, och jag kände ju det väldigt snabbt, att gud, hon är på sin vakt här. Hon har redan läst mig som en öppen bok. Samtidigt så var du ju så himla cool i ditt yttre, med alla dina gaddningar och ditt långa, coola, röda hår och lite hårt smink och sådär. Så jag har beskrivit dig som en kombination av Pippi Långstrump och Lisbeth Salander. Och jag står faktiskt fast.
Nu när du känner mig.
Vid det epitetet.
Men är du fortfarande rädd?
Nej, det är inte. Du är världens härligaste. Och faktiskt, det finns lite ödmjukhet där bakom allt det här hårda yttre.
Fast du hade ju ångest häromdagen när du låg på ett hotell i Norge.
Ja,
för att jag skulle göra slut.
Jo, men det är väl också så där i nya vänskapsrelationer, just när man liksom inte känner varandra på djupet, och man inte heller har haft några konflikter än, att det kan vara lite ängsligt så där i början, när man känner att nu hamnar vi här i ett läge där vi har lite olika åsikter om saker och ting. Men det var ju jag, den ängsliga, som var helt fel ute.
Och sen kom du på att jag är Barba mamma. Så att då var du lugn igen. dra tillbaka hela vägen till varför började du på Polishögskolan?
Mm. Ja, för Polishögskolan är väl det som förenar oss, så att säga. Mm. Det är ju det som vi främst har gemensamt. Mm. Men vägen till Polishögskolan var ju sån att jag började jobba i rättsväsendet som tandläkare när jag hade utbildat mig till identifieringstandläkare. Då fick jag uppdrag av Svenska ID-kommissionen att jobba med katastrofer för att identifiera avlidna människor. Och mitt första liksom stora case var ju tsunamikatastrofen. Mm. Ja, det var ju tungt som tusan alltså. Men väldigt, samtidigt väldigt, väldigt erfarenhetsrik såklart. Och jag tillbringade ganska lång tid i Thailand och jobbade då tillsammans med kriminaltekniker. Och insåg att jäklar vilket spännande jobb de verkar ha. Det här att liksom söka samband mellan människor och platser och objekt kanske. Och försöka rekonstruera grova brott. Och så. Jag tyckte det verkade super, super spännande. Så att jag bestämde mig där och då faktiskt för att jag skulle ta upp den här tonårsdrömmen jag hade haft och närt som gick ut på att bli polis faktiskt från början.
Okej. Okay. Mm. Men då, hur gammal, då hade du både levt och jobbat innan du började på poliskolan. Ja. Hur gammal var du när du började?
Vad var jag? 30, drygt 30 var jag. När jag började på Polishögskolan.
Vilka olika ingångar vi har
ja,
här.
Ja, eller hur? Nej, men så att, och det var väl såklart lite av erfarenheterna i Thailand också. Stå där och liksom frontas med sån verkligen tragisk och fruktansvärt hemsk liksom, situation för så många människor. En kvarts miljon människor dog i den här fruktansvärda katastrofen. Så man... saker och ting ställdes väl lite på sin spets där man började utvärdera sina val man hade gjort och i de processerna så ingick ju det här med yrkesval och så. Så jag sökte polisskolan. Men själv då Lena, var du sån där, gick du liksom när du var liten och ni lekte tjuv och polis? Jag antar att du alltid var polis då och skulle spana och smyga på folk.
Nej. Nej, jag har aldrig varit ett kall, jag har aldrig tänkt tanken.
Är det sant?
Någon gång faktiskt. Men ändå så gick jag från en annan utbildning, en lärarutbildning. Så gick jag rakt in till Polishögskolan. Jag har lite svårt att sätta liksom fingret på var jag hamnade där. Alltså jag tänkte där 96-97 att jag skulle söka Polishögskolan. Men då var den stängd. Den var stängd under några år. Politikerna tänkte att vi behöver inga fler poliser utan nu kommer det bara rackmacka resten av. Och sen så tänkte de att vi kanske behöver några ändå. Så då öppnade de och då var det som att jag hade liksom bestämt mig där 96-97. Så att jag började 00. Och då var jag ju 23 år. Hade precis färdigutbildad.
Men hade du hunnit jobba något som lärare?
Nej,
eller?
Nej. Jag gick direkt från. Jag gjorde min lärarpraktik och sen gick jag direkt till Polishögskolan. Okay. Klampa in där utan någon som helst tanke på vad jag egentligen skulle hålla på. Inga tankar på spaning eller någonting.
Hur tyckte du livet var på Polishögskolan om du jämför med lärarhögskolan?
Oj. Skillnad. Nej, men jag gillade det. Jag hade roliga år. Jag tillhör kategorin, jag tycker det är roligt att plugga. Alltid tycker det är roligt att plugga. Så att jag gillade åren på Polishögskolan. Nu var jag ju en av dem som liksom born and raised i Stockholm. Så att jag hade inte så mycket att göra med allt det där runt omkring. De som kom utifrån, de stannade ju. Det var ju pubkvällar och det var allt möjligt. De tränade upp och så vidare. Så att jag gjorde in och ut. Man hade ju sitt liv liksom här bredvid.
Och då var inte du den där som hängde på alla de här studentikosa aktiviteterna?
Har du känt mig 220 dagar? Jag bara fräser och går hem. Nej, väldigt lite så. Men utbildningen gillade jag. Det var ett stökigt år. Det var ganska mycket skriverier om vår utbildning. Mm. Det var mycket stök. Det var studenter som kanske inte borde ha blivit poliser om du frågar min personliga åsikt. Och vi ska ju inte ducka för någonting. Nej. Jag undrar hur hela friden de kom igenom det där.
Men du, var inte det där jättesvårt liksom, att hantera i tillvaron där? För det där är en av mina värsta situationer liksom, när man tvingas på något sätt kollektivt att stå upp för någonting. Ja. Men det finns individer i den här gruppen som helt liksom agerar i strid med mina etiska och moraliska principer.
Ja, där tyckte jag att skolan hade en jättekonstig hantering av det här. Tack och lov så var det ingenting i min klass. Mm. Så att vi fick mest höra att det var sånt himla stök i vissa andra klasser. Men på något sätt redde det där ut sig. Skolan var ganska smärtfri, rolig. Mm. Det är ju liksom kul. Jag tycker det är kul att plugga och lära mig grejer. Och sen så vid den tiden så hade jag ju tränat ganska mycket också, så att det var alla de här ångestpuckarna.
Momenten.
Ja, nej, det
innebanan var inga problem för dig, med andra ord.
Alltså jag är ju gammal elitgymnast, så just hålla på att snida runt och klättra och kråla och, eller kräla och så där. Det gick tack och lov ganska bra. Sen har det gått ut för. Sen dess kan man...
jag hade lite ångest för just... Mm-hmm. Vi kan ju berätta det. Hinderbanan är så här ett examinationsmoment, eller vad vi ska kalla det, som man måste göra ju under utbildning. Och den är ju ganska tuff trots allt. Man kan inte komma dit otränad och tro att man ska dansa sig igenom den. Nej. För det går inte. Jag tog det där ganska seriöst, vet jag. Jag läste ju polisutbildningen på distans, men vi hade ju närutbildningsveckor när vi var inne på skolan. Jag gick på Sörentorp utanför Stockholm. Och en lördag, vet jag, åkte jag upp från Örebro för att bara köra hinderbanan, för sen var examinationen veckan efter.
Själv?
Ja, själv. Så jag drog upp då drygt 20 mil för att köra den där jädra banan.
Dedikerat.
Ja, stod där på startlinjen, svinpepp. Och det första som händer, det är att det kommer sånt där hinder. Man ska ner under ett nät och kräla. Och då gör jag väl något fel i avståndsbedömningen. Så jag, dyngar ju i hela fiset rätt ner i den hårda sanden. Så det såg ju ut som ett skrapsår som började på hakspetsen och sträckte sig upp upp till hårfästet.
När du stod på startlinjen, var det hon G.I. Jane?
Jag var hon, jag kände det. Jag hade spandex och hela
skiten. Och sen var det hon Sally istället som provade att göra.
Ja, ungefär.
Klarar den på första?
Ja, det gjorde jag faktiskt.
För visst gjorde man hinderbanan och sen så går man ut och ränner i skogen. Springer liksom en kondislinga och sen ska du göra hinderbanan igen.
Det är först, tror jag, terränglöpning, va? Eller nej, det är nog som du säger. In i den där, gör ett varv och sen iväg, terränglöpa och sen in i banan igen och köra.
Tänk att den här var lika alla år. När gick du i skolan?
07.
Ja, det är 7 år efter jag gick där. Och det är förmodligen exakt samma.
Ja, det tror jag. Det är inte mycket som har hänt på så vis ju. Men du, jag tänkte på det där du sa förut, bara för att knyta an till det här med de här rötäggen som fanns på skolan när du gick där. Man får inte heller glömma bort att polisutbildningen är ju faktiskt som på det sättet vilken utbildning som helst. Jag menar, det är förväntat att det är ett urval av liksom, eller ett tvärsnitt av någon slags population i en viss åldersgrupp som söker den liksom alla andra utbildningar. Så det är klart att en och annan slinker ju igenom. Och det finns ju inga tester, väl, tror du det, som kan liksom råda bot på det. Man kommer väl alltså, alltid
finns
tyvärr riskera
så är det ju. Ja, det
folk
finns ju
med avvikande
tester.
Värderingar faktiskt kommer in på utbildningen. Tyvärr.
De gör ju en sån här säkerhetskoll och man sitter ju i intervju och gör psykologtester och så vidare. Men folks personliga innersta liksom människosyn och sådär, det är ju svårt att få det under lupp ordentligt. Men nu har jag ju varit lärare på skolan. Jag var ju där under en lång period. Eller lång, men alltså inte, för både du och jag föreläser ju fortfarande på polisutbildningen ibland.
Men
jag var på liksom stationerad på skolan 2013, tror jag det var. Precis innan den innan de lade ner där på Sörentorp, grundutbildningen. Det har ju blivit ofantligt mycket bättre, skulle jag säga. Men fortfarande en hel del skit. Det tänker jag att det kan vi prata om i ett kommande avsnitt. För det var några som gjorde en riktigt bra uppsats där om självförtroende och självkänsla på polisstudenter som var... men där går det hämta mycket ur.
Ja, för det händer något. Ja. Man går ju igenom lite en resa ändå under polisstudierna.
Ja. Ja, men ja, du ska ju in i en roll. De hänger på en uniform liksom. Jag kände mig som Christer Lindarw.
Titta
sig i spegeln och vissa bara började gå så annorlunda. Exakt. Och se lite svårt ut facet. Jag kände, vad är det här? Liksom jag kände mig utklädd.
Ja, men en del fyllde liksom ut uniformen och bar upp den med någon slags pondus.
Som har typ haft den från början, från födsel.
Och för egen del så var det lite som det du beskriver. Så här. ena dagen stod jag och drog ut risiga visdomständer på folk och den andra så gick jag omkring i uniform.
Ja, du jobbar samtidigt.
Ja, jag gjorde det och ja, det blev så starka kontraster tyckte jag. Mm. Men samtidigt, jag tycker ju utbildningen var jätterolig.
Mm.
Verkligen kul. Jag har så många roliga minnen med mig från polisutbildningen. Vilken utmaning på skolan eller vad ska jag säga, vilken upplevelse eller händelse på polisskolan tyckte du var, låt säga, tuffast? Var det någon sådär som du...
Utbildningsmoment menar du? Oj. Ja, så man har ju riktigt bra övningar i det finns ju lägenheter där.
Mm.
Hemmamiljöer där de tar in riktiga skådespelare som spelar upp helt fruktansvärda scenarion. Ja. Kvinnofridskränkning, misshandel, du vet, barn, misshandel och så vidare. Och sen så blir man ju bara inkastad att nej, men lös det här.
Mm.
Och då var jag nog inte riktigt beredd på hur... Alltså, nu har jag lärt mig sen att hjärnan kan inte skilja på övning och verklighet, vilket gör att det är väldigt fiffigt att träna.
Mm.
Nej, men där var det som att det kunde verkligen gå kalla kårar. Mm. Vad är det här? Och de spelar ju fullt ut. Och de backar ju inte. Utan då fick man verkligen gå in. Och det är nog det som liksom har gett mest när man sen har gått ut och mött sådana där händelser. Att jag har varit här förut.
Ja,
det var riktigt tufft.
Ja, jag håller med.
Man lämnade dödsbudsövningarna tufft. Vi var många i klassen som stod liksom och grina. Mm. För man har ju egna bagage som lockas upp. Det här, ja, den lämnade dödsbud. Den, den var inte...
Nej, det var
med
tufft.
Skådespelare som är precis som att det sker på riktigt.
Ja, de var faktiskt riktigt, riktigt bra, kom ihåg.
Sen var jag skitnervös för att åka upp till rättsmedicin.
Var det?
Ja, det är ju ett moment att åka upp... Jag tänker att vi viger ett helt avsnitt senare till själva döden.
Det kanske vi ska göra.
Men det var tufft att åka upp och liksom konfronteras och hålla på och vrida och bända på döda människor.
Mm.
Den var jag riktigt nervös inför.
Och det är för att lära sig hur man ska agera när man kommer ut till
avvisitera och
bostaden någon kanske har anträffats av liden eller vad det nu
du
kan
då?
Vara. Ja, men jag håller med. Jag tycker också såklart de där momenten där man tvingas verkligen plocka fram sina... Ja, vad ska jag säga, gå på djupet liksom och bli väldigt, väldigt mycket personlig för att kunna genomföra uppgiften. Och jag tror att det där är något som man antingen har lätt för eller svårt för.
Mm.
Och det är svårt att lära sig att göra det där på ett genuint uppriktigt sätt, att tala om för en mamma att hennes son har anträffats död till exempel, att din son är tyvärr död. Det är tufft att säga de där orden och jag tror att på så vis är det lättare att börja skolan när man är lite äldre, man har lite mer livserfarenhet kanske och har lite mer kontakt med sina känslor.
Ja, men absolut.
Det där är svårt att liksom leverera med på ett genuint och fint och värdigt och bra sätt. Och det kräver träning. Och jag är jättetacksam att man fick den på utbildningen faktiskt.
Mm.
Men visste du under utbildningen att du ville ägna dig åt span sen, eller?
Nej. Nej, det visste jag inte. Men jag kommer bara tänka på en annan grej jag måste berätta. Mm. Apropå svåra grejer. Man får ju också... man kan se sig själv på ett visst sätt. Men sen när man möts inför väldigt svåra situationer... Jag hade ett scenario när jag var lärare. Där vi byggde upp... det skulle göra en LVM-handräckning, alltså att när man ska ta
alltså lagen om
vård av missbrukare, att man ska ta en person till vård helt enkelt, och då får polisen hjälpa till och hämta. Och då hade vi målat upp liksom, gjort en riktig sån här kvart missbrukarkvart. Så då hade jag tagit ett kärl, ett 10 liters hink och sagt åt uppe i restaurangen att spara mat, sätta på locket, ställa ut i solen i 2 veckor.
Mm.
Och sen tog jag in den hinken och så lyfte jag på locket och det luktade ju fruktansvärt. Jag fick reda på efteråt att en student var i så här 10:e veckan, så hon spydde ju på tröskeln och gick ut. Men då sa jag så här, men nu ska ni in här, det är en person, och så ger man målar ju upp ett scenario. Ni ska hämta Gunnar Larsson här. Han bor här och ni ska föra honom till någon vård här. Och då var det en polispatrull som skulle öva. Och sen så kommer de in och har fullständigt mållås på uppgiften. Det var ju liksom det som var syftet med övningen. Ni kan inte mållåsa på någonting. Utan han kan också vara psykiskt instabil, han kan vara sjuk, han kan vara beväpnad, han kan vara allt möjligt.
Ja, just det.
Så de går in och han ligger så på soffan och gör inga liksom, livstecken. Så han går fram, hallå, hallå, hallå. Och sen vänder han sig helt plötsligt med ett vapen och börjar skjuta mot dem. Vad den ena gör, precis som det ska göras, liksom skriker och backar snabbt och drar sitt vapen och så vidare. Medan den andra fryser till is. Mm. Gör ingenting. Så han blir skjuten liksom med fyra såna färgskott. Mm. Och han tog bara av sig uniformen. Så bara, nej, men då vet jag hur jag funkar i såna här situationer. Så att då, han skulle sluta.
Han slutade.
Nej, nej, nej. Ja, så jag satte med honom. Och jag samtal efter samtal och liksom beskrev hur hjärnan fungerar vid akuta stresspåslag och så vidare. Sen spelade vi upp, gjorde övningen igen och igen och igen tills det där liksom satt och han gjorde ett gynnsamt agerande. Men just att märka själv att hur man tror att man ska agera på ett visst sätt. Man har liksom spelat upp någon form av...
Nej, och förenklat kan man ju säga, och det där kan jag störa mig lite på nu när jag läser tidningar eller nyhetsbevakning kring skjutningar eller ingripanden som har gjorts som man har anledning att ifrågasätta. Att om man har man inte varit i en sån situation där man liksom utsätts för en enormt hög grad av stress och du ska fatta massa olika beslut på en kort stund som rör både ditt liv och andras liv. Alltså om man inte varit där så har man ingen aning om hur man reagerar. Det är jättelätt att sitta liksom på läktaren och ha synpunkter och tankar om det. Mm. Men man måste vara där för att förstå hur man hanterar de här sina stresspåslag helt enkelt.
Det här är en av de sakerna som jag föreläser oftast om. Ja. Och som jag kan väva in nästan vilken utbildning jag än håller i. Hur våran 40 000 år gamla hjärna är uppbyggd kopplat till att bli mött för fara och hot.
Ja.
Och hur man kan styra sitt beteende och vad man inte kan styra. Mm. Och jag kan bli så här, kan inte folk bara få reda på det här någonstans när frontalloben är klar vid 25 kanske? Mm. Och bara få reda på det.
Mm.
Så det är så här, för folk har ingen aning.
Ja. Men du, är det vissa egenskaper tror du som är mer eller mindre bra att ha om man vill bli polis?
Ja, självklart. Polis är extremt generellt. Du kan ju vara trafikpolis, du kan hålla på med teknik, hästar, hundar, bilar och så vidare. Och då blir det ju väldigt brokig samling egenskaper. Men generellt som polis, nu ska vi se. Jag brukar säga att den absolut bästa egenskapen man kan ha, det är att vara mentalt spänstig.
Mm.
Det är liksom, om jag får välja,
spännande.
Om jag får vara en sak så vill jag vara mentalt spänstig. För det väver in så mycket, förmågan till tempoväxling, förmågan att skilja på person och handling, förmågan att kunna kritiskt studera sina egna handlingar, att ta snabba beslut, att hålla på och bläddra i det juridiska registret samtidigt som man ska tänka säkerhetsmedvetet, samtidigt man ska ha koll på sina kollegor. Så det tror jag är best of att vara lite spänstig mentalt och prestigelös.
Det är viktigt. Dåliga då? Jag har nämligen en som jag tror är faktiskt ganska dålig. Om man ska bli. Jag skulle till exempel aldrig kunna bli spanare, tror jag, med någon särskilt stor framgång.
Det är svårt att hålla blåsan.
Ja, i och för sig, jag har ingen partyblåsa.
Inkontinens, men det finns ju sån här skydd.
Det kan man, skydd. Okej, jag har två dåliga egenskaper.
Nej, men vad är det då?
Nej, men jag är ju ansiktsblind.
Ja, då är du körd.
Alltså, jag kommer ju inte ihåg ansikten som jag har. Jag kan ju ha varit på en fest på lördagen, suttit och pratat med någon ingående om något väldigt spännande och intressant. Och sen träffas veckan efter och jag tar inte igen den. Jag känner inte igen den. Det kan ju inte vara superbra.
Ja, men då tänker jag att du har valt rätt, för du jobbar ju med döingar.
Ja,
du har ju en viss tid på dig att känna igen dem.
Bekanta
och
mig.
Det är ingen som kommer bli kränkt.
Nej, precis.
Bra där. Men du, man får ju plocka ur påsen och ta det.
Göttigaste.
Dåliga egenskaper. Jag har ju ett sånt sjukt dåligt lokalsinne. Då pratar vi om den inre kompassen. Jag hittar överallt. Jag är en ävel på att läsa kartor. Jag är snabb. Jag hittar i princip överallt. Men den här inre kompassen, Så att om du skulle gå in med mig i en skog och snurra mig en kvarts varv, då skulle jag dö i skogen.
Plocka svamp med dig.
Jag älskar att plocka svamp, men jag har ju en GPS.
Om du har en snitslad bana så går det bra. Här har du...
Och samma sak i en byggnad. Du vet om man ska gå in på så här, något stort centrallager och söka efter någon tjuv eller någonting. Eller för all del, på en, om jag är på en gågata i en stad där jag inte har varit, så måste jag varje gång jag kommer ut ur en butik titta höger och vänster och försöka känna igen någon butik jag har varit i. För att jag har ingen som helst känsla för. Och det har jag sagt till alla spanare jag jobbat med: kom inte dragandes med någon väderstreck. Ja, men han kommer ut i den sydvästra delen av försöket. Man bara, tack ska du ha, vabbar och gå hem. Hejdå.
Vidare är annars en kriminalteknikers förbläs. Och prata väderstreck.
Ja.
Det måste man kunna.
Så att, okay.
Och, det är jag lite bättre på då.
Operativt så vill de gärna så här, svart sida, röd sida. Bara fönster L1 till L3. Man bara, älskar kan du bara se ett fönstret med de röda gardinerna. Man kan göra så.
Ja.
Men det låter inte lika combat.
Jaha, vad säger du, Lena? Ska vi runda av det här första avsnittet? Nu har vi ju gett våra lyssnare en liten inblick i vilka vi är och livet på polisskolan. Det går ju bra att mejla oss också, kanske vi ska nämna.
Gärna frågor.
Ja, frågor vill vi ha.
Nej, mejladressen, sånt där kommer inte jag ihåg.
Ja, vad har vi? Vi har Ljungdahl och Jinghede at gmail.com. Ljungdahl och Jinghede at gmail.com. Det går också att kontakta oss via vårt Instagramkonto som heter Ljungdahl och Jinghede. Det kommer också upp om du söker på Över min döda kropp.
Yes, och nästa avsnitt då?
Ja, vad ska vi ta oss an? Alltså, vi har ju så mycket
vi, har
vi
så
skulle
mycket.
Vilja prata om.
Vad har du för favoritämnen? Upcoming, som vi
kommer alltså, jag gillar ju ämnen som berör kriminalteknik och mord, tycker jag är spännande. Likmask.
Yes.
Tycker jag är ju lite fascinerande.
Ja. Du vill bara säga, du tycker inte bara att det är fascinerande, du kan ju skiten också.
Ja,
det är
vi
måste ändå skilja på saker som är fascinerande och att du jobbar med det.
Ja.
Okej.
Själv då?
Ja, jag ser ju fram emot dina ämnen såklart. Jag skulle verkligen vilja sätta tummen på spaning. Det är inte som i Beck-filmerna, trot eller
inte.
Ej.
Det där skulle jag också vilja veta mycket om. Till exempel en sak som jag funderar på, vad är för skillnad på en privatspanare och en privatdetektiv och sånt där? Och en vanlig spanare som jobbar polisiärt.
Ja, det kommer vi till.
Ja, det
sen så har jag ju en fabless för knäppskallar, foliehattar,
psykfall,
psykopater, rättshaverister, mörker.
Ja.
Men också så här fenomen, vet jag, står ju på i filmer bara, men jag var anhållen, jag blev anhållen av polisen och jag var du vet, fel tider och fel timmar och
det där tycker jag också vi ska ägna ett helt avsnitt åt, reda ut de här felaktigheterna. Måste man ha ett papper när man ska göra en husrannsakan hos någon och får jag ringa ett samtal bara när jag kommer in eller får jag inte ringa något eller
jag kan mina rättigheter
eller gripen.
Ja, det just nu om vi skulle spela in nästa avsnitt just nu hade jag tyckt det var intressant att prata om de här advokaterna som gjorde den här fina annonsen. Har du varit med på det? De som annonserade. Ja, men det var ju verkligen de jagade mest kriminella.
Herregud.
Busadvokater, åklagare. Jag är ju lärare på juristlinjen och jag har ju ett nöje att försöka lista ut vem som ska bli advokat och åklagare medan jag föreläser. Jag tänker så här, nästa avsnitt. Mitt tyngsta ämne är spaning, ditt tyngsta ämne är döden. Kanske att vi tar någonting av dem eller något annat. Ska vi lägga ut det på Instagram i veckan?
Vi gör så, tycker jag. Vi kan väl säga att vi gör så varje, vad ska vi säga, måndagar.
Ja.
Så droppar vi veckans tema och sen så kommer vi lägga ut podden på torsdagar.
Yes.
Så håll utkik.
Vi hörs.
Det gör vi.
Hej.